13 juni 2024.
Sverige förbereder sig för midsommar när poliser runt om i landet gör ett koordinerat tillslag mot jordgubbshandlare.
Man kanske inte ens kan föresvärma sig tanken att en del av de pengarna som jag betalar för jordgubbar kommer så småningom att hamna i det här våldsdrivande nätverket som betalning för utfört mord till exempel.
Insatsen är fokuserad på möjliggörarna, de som hjälper de kriminella.
Allting är ju inte de här kriminella gängen, utan det finns ju också en stor del av den organiserade brottsligheten som inte syns, som inte förekommer i de här skjutningarna och så vidare, men som verkligen utgör ett hot mot samhället.
P3 Krim den här veckan om möjliggörarna och den kriminella ekonomin. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Jenny Hellström. Ja, det blev en riktig snackis och det var nog många som höjde på ögonbrynen när polismästaren i Bergslagen en vecka före midsommar gick ut och sa att man skulle tänka sig för när man köper jordgubbar. Att det här kan finansiera de kriminella nätverkens verksamheter.
Ja, vi har ju hört sånt här förr, men då har det ju gällt partyknarkare till exempel, men inte något så oskyldigt som just jordgubbar.
Men på ett större plan så handlar det ju om den så kallade kriminella ekonomin. Enligt uppskattningar så handlar det om vinster på mellan 100 och 150 miljarder kronor varje år.
Och förutom arbetet mot de kriminella nätverken och det grova våldet så har just frågan om de ekonomiska sidorna av gängens brottslighet kommit mer och mer på agendan.
Ja, så sent som i våras så sköt regeringen till mer pengar för att stärka olika myndigheters arbete med att strypa den kriminella ekonomin.
Och här i P3 Krim har vi ju tidigare tagit upp gängens inkomster från bedrägerier, pengar som polisen menar finansierar gängens vapen- och narkotikaaffärer.
Och för att det här ska funka så är det viktigt för gängen att hitta så kallade möjliggörare, alltså personer som genom sina vanliga lagliga jobb hjälper kriminella och skapar förutsättningar för den organiserade brottsligheten.
Och just möjliggörarna har blivit väldigt uppmärksammade de senaste veckorna i och med den danska dokumentärserien Den svarta svanen, där allt ifrån ex-politiker och företagsledare till högprofilerade advokater fångas i dolda inspelningar när de hjälper tungt kriminella att tvätta pengar och slippa betala skatt.
Men vi börjar det här avsnittet i Årsta partihallar som Mariella Quintana Melin besöker en tidig sommarmorgon.
Hit till Årsta partihallar så kommer frukthandlare från hela stan för att hämta frukt och grönsaker och sen köra ut antingen till sina butiker eller till torghandeln.
Det är en stridström av små lastbilar som kör in vid lagret i Årsta partihallar i södra Stockholm den här morgonen när vi är där.
Och i mars förra året då hittade anställda här en väska med en stor sprängladdning. Den gick aldrig av utan de kontaktade istället polisen. Men hade den detonerat så hade det orsakat stor skadegörelse.
Och i oktober reagerade poliser på att en pojke gick med en bensindunk vid partihallarna. När pojken som är 13 år stoppas så stinker han bensin. Han säger att han har fått ett uppdrag i appen Signal att tända eld på byggnaden.
Och när det börjat brinna så skulle han spela musik, kasta jordgubbar in i elden och filma. Och det ses ju då som ett sätt att markera mot gängledaren Ismail Abdo som kallas jordgubben. 13-åringen säger också till poliserna att han har hällt bensin på en lastpall och tänt på. Men den elden har aldrig tagit fart.
Och det är inte bara i Årsta som det här företaget har lokaler.
Det här företaget har också ett stort distributionslager i Tumba i Botkyrka söder om Stockholm. Och där har det också skett flera attacker. Och det brändes faktiskt helt ner till grunden i oktober förra året.
Vi har sökt företagets vd men inte lyckats få tag i honom. Efter en explosion vid lokalen i Tumba i januari 2023, alltså innan den brändes ner, så blev han intervjuad av SVT på platsen och då sa han så här.
Ja, när man blir förbrynnad och undrar lite grann varför då? För hoppas vi väl att polisen ska kunna hjälpa oss med.
Tror du att det kan vara någonting som är riktat mot företaget?
Jag kan inte bedöma det och jag förstår inte varför det skulle vara så.
Och sen den där intervjun har det ju alltså riktats flera attacker mot företagets lokaler. Och ja, man kan ju säga att det här företaget minst sagt verkar ha fiender.
Ja, gängledaren Ismail Abdo har jobbat för företaget tidigare och släktingar till honom är involverade i företaget. Polisen kopplar de här attackerna till Ismail Abdos olika konflikter. Dels när han fortfarande tillhörde Foxtrot som då var i konflikt med Dalarnätverket och sedan även internkonflikten i Foxtrot från sensommaren 2023.
Det står också klart i polisens kartläggning att flera av Ismail Abdos släktingar har kopplingar till olika frukt- och grönsaksgrossistföretag.
Och en vecka före midsommar i år så är det just olika företag runt Ismail Abdo som står i fokus för en stor samlad insats med flera myndigheter som man gör genom arbetsplatsinspektioner. Totalt omfattar insatsen ett 15-tal arbetsplatser och förutom polisen så också Kronofogden och Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter med.
Kriminell ekonomi, det är det som polisen behöver jobba väldigt mycket med. Det finns inga kriminella som vaknar på morgonen och tänker att oj, idag ska jag begå brott. Utan de tänker, idag ska jag tjäna pengar.
Johan Sörbom är nationell insatsledare på NOA.
Om man då är en duktig entreprenör i narkotikaförsäljningen eller vapen eller vad det nu än kan vara. Så de pengar som man tjänar, de är ju svarta. Vilket innebär att man kan bara omvandla dem till andra svarta pengar eller tillgångar. Och till slut så vill man säkert köpa något hus eller köpa något beständigt. Och för det så behöver man tvätta pengarna. Och det kan man göra i restaurangbranschen, i byggbranschen, i avfallshanteringsbranschen, i transportbranschen och också då i bärbranschen.
Exempelvis jordgubbar, och så här i midsommartider får det såklart stort genomslag. Polisen skriver själva att man riktat in sig på en central våldsdrivande aktör och företagsstrukturerna runt den personen och att insatsen handlar om att gå på möjliggörarna som underlättar och hjälper de kriminella.
Ja, det är alltså inte vapen eller narkotika som man är ute efter den här gången, säger Johan Sörbom på NOA.
När det gäller själva jagandet av aktuella kriminella så är det arbetet långt framskridet och fungerar väldigt, väldigt väl på många ställen. Men just när det gäller pengarna och följa pengarna så är det svårare.
Dels så kan du ju köpa in väldigt billiga jordgubbar från andra länder än Sverige, säljer de som dyra svenska jordgubbar. Det är ett sätt att fuska.
Sara Persson är brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten.
Ja, i samband med den här insatsen så går polisen ut och varnar för att jordgubbarna som du köper faktiskt kan finansiera grov brottslighet.
Och sen så vill du tvätta pengar, då kan du ju få lägga till massa kunder som inte har varit där på riktigt. Och så lägger du in dina brottsvinster, du handlar med dig själv mer eller mindre. Du köper dina egna jordgubbar, fast du skickar inte ut några jordgubbar, utan det är bara att du stämplar in det här i kassan. Så har du pengarna in i systemet. Och sen så är det ju bra om du i slutet av dagen, du vill ju inte gå med för mycket vinst heller. Det ser vi ju att man inte vill. För då måste man betala skatt. Ett företag måste ju skatta när man gör vinst. Och då kan du ju till exempel låtsas att du får slänga stora mängder jordgubbar så att du inte gör så mycket vinst. Fastän du egentligen inte alls har köpt in eller sålt så här många jordgubbar.
Och insatsen mot bärföretagarna görs inte bara i Stockholmsområdet utan också i Region Mitt och Region Bergslagen.
Så det var ju förutbestämt att klockan 15 skulle vi åka ut och inspektera. Så då hade vi planerat att kunna genomföra de här kontrollerna på så många ställen som möjligt samtidigt. Och så blev det ju.
Per Lundbäck är polismästare i Region Bergslagen och ansvarig för arbetet mot arbetslivskriminalitet där.
Ja, hos oss var det bara jordgubbsförsäljning. Och Det som vi också visste om, det var ju att de här jordgubbsförsäljningsställena inte stod på offentlig plats. Så de hade ju inte sökt tillstånd så att man visste var de var på det sättet, utan de stod ju uteslutande på privat mark. Och då behöver de inte söka tillstånd. Och det är ju enligt mitt sätt att se det också en möjlighet att undvika den tillsynen och den kontrollen som annars följer med att man har alla sina papper i ordning när det gäller både på vilken plats man står, men också när det gäller att man behöver registrera sitt företag för att hantera livsmedel. Om inte vi vet var de står så blir det ju svårare för både oss och kanske framförallt kommunens livsmedelsinspektörer att kolla upp det.
Vi ska komma tillbaka till hur det gick med jordgubbsinsatsen lite senare.
Penningtvätt handlar ju om att du har pengar som du har fått från brott. Man kan säga smutsiga pengar. Som det är uppenbart att det här kommer från narkotikaförsäljning eller bedrägerier eller annan brottslighet som genererar pengar. Och så vill du att det ska se ut som att du har fått de här pengarna på lagligt sätt. Så att du kan använda dem när du ska handla eller leva med de här pengarna eller investera.
Sara Persson på Ekobrottsmyndigheten igen. Ja, smutsiga pengar, alltså brottsvinster i kontanter, ska tvättas rena för att kunna användas i den legala ekonomin. Särskilt i dagens samhälle är det ju svårt att hantera stora mängder kontanter.
Och själva tvätten, den sker genom att flytta pengar mellan olika bankkonton och på olika sätt.
Då behöver du få in pengarna i systemet och sen behöver du skicka dem vidare så att du på något sätt ser ut som att de kommer tillbaka till dig, men ser ut som att du har fått dem på laglig väg.
Och här spelar företagskonton en stor roll, menar Sara Persson. En vanlig privatperson får kanske lön, en klumpsumma en gång per månad som sen minskar allt eftersom dagarna går.
Men på ett företagskonto så sker det ju olika stora transaktioner under en hel månad. Och ibland går det bra för företaget eller det går dåligt, och så varierar det här. Men det är olika stora transaktioner under hela månaden. Och det gör att det är ganska lätt att upptäcka när det helt plötsligt på ett privatpersonskonto börjar ske onormala transaktioner. Helt plötsligt börjar det komma in och ut hundratusentals kronor varje månad som inte brukar göra. Men på ett företag så är det här mycket svårare att upptäcka.
Och just när det gäller penningtvätt så är det företag där det är vanligt med kontantbetalning som ibland används.
En restaurang eller som vi har sett här då, jordgubbsförsäljning, frukt och bär, torghandel eller andra verksamheter där många använder kontanter för att betala. Och då är det ju ganska svårt att se att det här handlar om pengar som kommer från brott och inte personer som verkligen har köpt något.
Men det finns såklart flera nivåer av det här, som när företagets själva affärsidé är att fuska.
Fakturafabrikker. Han sørger for at sende fiktive fakturer til erhvervsdrivende, som umiddelbart er fine i kanten, bortset fra at de ikke har lyst til at dele deres overskud med skat.
Danska dokumentärserien Den svarta svanen, som började sändas i Danmark i slutet av maj, har fått ett enormt genomslag.
Hvor meget går statskassen glip af på grund af fakturafabrikker?
Det er milliarder.
Hvert år?
Hvert år.
Dokumentären har verkligen skakat om Danmark och även fått stor uppmärksamhet här i Sverige. Hela projektet börjar med att en kvinnlig jurist kontaktar danska TV2. Under flera år har den här juristen varit en länk mellan den undre och den övre världen. Nu vill hon bryta med det livet och erbjuder sig att agera mullvad åt TV. Inför dolda kameror syns hur möjliggörare i form av ex-politiker och företagsledare och även högprofilerade advokater hjälper tungt kriminella att tvätta pengar och betala mindre i skatt.
Ja, och efter serien sänds så har Danmarks statsminister exempelvis utlovat nya verktyg för myndigheterna så att man kan komma till rätta med penningtvätt. Men det som visas i Den svarta svanen är såklart inte unikt för Danmark, säger Sara Persson på Ekobrottsmyndigheten.
De allra flesta advokater, mäklare, sådana yrkesgrupper är ju såklart seriösa. Duktiga människor som bidrar till samhällets väl. Men vi har också möjliggörare, alltså personer som bistår kriminella i deras upplägg, som har en djup kunskap om hur man rundar systemen, undgår upptäckt och ibland också har praktiska möjligheter att göra det här. Till exempel advokater som har klientmedelskonton där det inte finns någon insyn på samma sätt som i andras konton. Vi har mäklare som är skyldiga att till exempel kontrollera var pengar kommer ifrån när man köper en fastighet, som genom då, om man vill bistå kriminella, inte gör det på rätt sätt. Och där gör att man kan investera till exempel brottsvinster i fastigheter och så vidare.
Ett återkommande begrepp i serien är så kallade fakturafabriker.
Det här ser ju vi i väldigt många av våra ärenden. Bolag som bara existerar för att ställa ut falska fakturor. Man köper en faktura för att kunna tömma sitt eget bolag på pengar eller tvätta pengar på olika sätt eller undandra skatt.
Men hur går det där till rent praktiskt?
Det är alltså att du får en räkning från ett företag, du betalar den räkningen och sen får du tillbaka pengarna på baksidan. Pengarna skickas runt så kommer de tillbaka till dig på olika sätt. Så det ser ut som att det är en helt legal transaktion. Du har en faktura som du kan bokföra, men den här fakturan motsvarar ju ingenting som verkligen har hänt. Det kan handla om att du har köpt tjänster som inte har utförts eller varor som inte har bytt ägare och så vidare.
Och som vi nämnde i början så omsätter den kriminella ekonomin mycket stora belopp årligen, och just fakturafabriker kan vara ganska svåra att upptäcka, menar Sara Persson.
Vid en ytlig kontroll så är det ganska svårt. De har ofta F-skatt registrerade och finns i våra system och ser ut som legala företag. Men tittar man lite under ytan så kan man se att de till exempel inte har några naturliga kostnader. En verksamhet som bara ställer ut fakturor, ja, men de har ju inga kostnader för toapapper eller de här, ibland inga anställda i företaget och så vidare. Så skrapar man lite på ytan så går det att upptäcka. Men det kräver ju att någon faktiskt börjar granska de här företagen.
Förutom att kriminella skaffar egna företag eller tvättar pengar på olika sätt, så finns det också exempel där till exempel myndigheter har infiltrerats av personer som hjälper de kriminella på olika sätt.
Och det kan ju handla om allt från att man ser till att man inte fastnar i de här kontrollnäten. Att man inte gör riktiga kreditprövningar på en bank utan man får lån trots att man inte har rätt till det. Eller att man läcker information till kriminella. Eller att man läcker information som gör det möjligt att runda de här kontrollerna.
I Sverige är det ju förhållandevis lätt att starta bolag, och det är ju något som är bra i grunden kan man tycka. Men det finns också risker, menar Sara Persson. Idag förekommer det bolagsförmedlare som förmedlar företag komplett med ett kriminellt upplägg. På pappret ser företagen helt okej ut, men syftet är alltså kriminell verksamhet.
Den här professionaliseringen av den organiserade brottsligheten, till exempel penningtvätt eller bolagsförmedling till kriminella, det är ju liksom, den har ökat. Det har blivit mer vad vi kallar crime as a service, att du kan köpa den här tjänsten nästan som du köper en konsulttjänst av ett legalt företag, så kan du också köpa kriminella upplägg. Så det har vi sett en ökning av. Och sen så ser vi ju också att den blir allt mer internationell. Brottsligheten, där man flyttar pengar mellan många bolag. Det är väldigt enkelt och billigt att skapa bolag. Det gör att du kan flytta pengarna snabbt mellan väldigt, väldigt många bolag. Vissa bolag används bara några veckor, så flyttar du verksamheten till nästa bolag för att undgå upptäckt.
Så det polisiära resultatet i samband med kontrollerna var inte jättestort, och det hade vi kanske inte förväntat oss heller.
Vi avslutar där vi började med jordgubbsinsatsen en vecka före midsommar. Och Per Lundbäck, polismästaren i Bergslagen.
Sen så i samma svep så var ju Kronofogden med, och de gjorde rätt mycket utmätningar. För de här personerna som vi jobbade mot är ganska skuldtyngda. Så det var flera bilar och någon lastbil. Och en lastbil var lastad med just jordgubbar som vi hittade lite senare på kvällen. Vilket kan vara en av förklaringen till att flera av försäljningsstånden inte var igång. För att jordgubbarna stod på lastbilsflaket helt enkelt. Och så lastbilen blev också utmätt av Kronofogden.
I Bergslagen utmättes bland annat klockor, guld, en cykel, cykel och en gaffeltruck. Värdet uppskattas till mellan 330 000 till 730 000 kronor. Och det gjordes också anmälningar om brott mot utlänningslagen eftersom de hittade personer som arbetade i fruktstånden som inte hade arbetstillstånd.
Och Per Lundbäck, polismästaren i Bergslagen, han sa ju själv att det polisiära resultatet kanske inte var så stort just där och då.
Det övergripande syftet någonstans är ju att försvåra för det här våldsdrivande nätverket att bedriva legal och illegal verksamhet. Och då blir ju det här ett sätt att påverka handlarna och försäljningen på lokal nivå, där man kanske inte ens kan föresvärma sig tanken att en del av de pengarna som jag betalar för jordgubbar kommer så småningom att hamna i det här våldsdrivande nätverket som betalning för utfört mord till exempel. Så därför blir det spännande att se vad blir liksom, hur stor är omfattningen av den här kriminella hanteringen och hur mycket av pengarna kan vi spåra vidare.
Du har lyssnat på Petri Krim om möjliggörarna och den kriminella ekonomin.
Producent var du, Jenny Hellström, och reportrar var Mariella Quintana Melin och David Olsson. Ljudtekniker var Johan Hörnqvist.
Och tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på petrikrim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915. Där når du oss också på Signal.
Och glöm inte att följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss. Där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Jenny Hellström.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.